En podcast från Aftonbladet.
Jag hamnar ju akut på psykiatrin. Jag tror jag låg och grät ett dygn i sträck ungefär.
Man tappar helt fotfästet och det tar ofta lång tid att komma tillbaks.
Motparten är ju dessutom en person som vet exakt hur de ska få sitt offer att må dåligt som möjligt.
Jag tror alla som har mycket narcissistiska drag mår mer eller mindre dåligt. Dilemmat med det där är att de gör allt för att dölja det för omgivningen.
Narcissist. Vad innebär egentligen termen? Och hur är det att vara i en relation med en sådan person? Jag heter Stefan Sundberg och har själv levt i en relation med den här typen av beteenden. Och jag vet hur lätt man kan tappa bort sig själv och inte förstå vad det är man är utsatt för. Trots att min omgivning, vänner, kollegor, till och med min exfru, gång på gång påpekade hur destruktiv relationen var, så kunde jag inte se det själv. Jag vet också hur många frågor man har när man väl kommer ur relationen. Så i den här poddserien vill jag ta reda på mer kring narcissism och narcissister, höra andras erfarenheter och samtidigt försöka förstå mekanismerna bakom narcissistens beteenden. I det här avsnittet träffar vi Wendela. I 7 år levde hon i en relation med en man som i början var oerhört uppvaktande, kärleksfull och bekräftande. Något som gradvis förändrades. Istället blev det konstant kritik och otaliga otrohetsaffärer. Vilket gjorde att Wendela i slutändan helt tappade fotfästet och tro på sig själv. Först och främst är det viktigt att förstå att ett visst mått av narcissism är något vi alla behöver för att kunna ha en positiv självbild och stå upp för oss själva. Men det vi kommer prata om i den här poddserien och när vi framöver använder termen narcissist, ja, då kommer det handla om när den blir osund och skadlig och orsakar problem och lidande. Det finns en patologisk benämning som är narcissistiskt personlighetssyndrom. Men ytterst få personer får den diagnosen i Sverige. Till stor del beror det på att det är få med den här typen av problem som söker hjälp. Då de oftast har en, i alla fall utåt sett, grandios och ofelbar bild av sig själva. Men även för att det finns mycket stigma kopplat till narcissism. Så terminologin är alltså inte helt enkel och ibland används uttrycket narcissist lite väl godtyckligt. Men de fall vi kommer ta upp i serien grundar sig till stor del på ageranden mot sin omgivning som är typiska för den här typen av person och destruktiva beteendemönster de har i relationer med andra. Och för Wendela började det hela online. Där träffar hon Mikael på sociala medier. Och det hela börjar med ett ganska oskyldigt mässande.
Han kontaktade mig på Facebook. Vi var med i samma grupp som handlade om... Det var om lite om musik och sådär. Och då hade han gjort ett inlägg på den gruppen om det var någon som ville följa med på någon konsert eller någonting. Och han bor ju nere i Göteborg, så jag skrev, kommenterade den här, det han hade skrivit då med att det är synd att du bor i Göteborg, annars hade jag gärna följt med. Och då fick jag en vänförfrågan av honom. Och där började det hela. Det var en vänförfrågan där det stod, hej vad vacker du är, det är synd att du inte bor här där jag bor och... Känner vi varann och lite sådär som att väldigt mycket komplimanger redan från början. Och det fastnar man ju för. Lite sådär.
Wendela hade vid den här tiden en lång och tuff sjukdomsperiod bakom sig. Hon hade genomgått flera operationer och levt ensam under en längre tid. Och nu längtade hon efter en relation och var i stort behov av kärlek. Största drömmen var att träffa en man för att starta ett nytt liv. Så Mikaels uppvaktning gick rakt in i hennes hjärta och under en månads tid skriver de mycket till varandra. Mässandet övergår sedan till många och långa telefonsamtal och komplimangerna från Mikael fortsätter att vara översvallande. Men små varningstecken fanns redan här.
För det första så kändes det som att han pratade väldigt mycket om sig, hur bra han var. Det var konstant liksom han skulle tala om hela tiden för mig hur han var som person. Han var förstående, han var klok, han var det. Han var mensan, han var ju med i Mensa i Sverige här. Och han alltid varit väldigt mycket bra. Och jag kände att nej, men vet du vad, det är någonting som inte stämmer. För är du så bra som du säger att du är så behöver du ofta inte nämna något. Utan du visar ofta vem du är.
Tobias Höckert är beteendevetare och coach och har bland annat specialiserat sig på den här typen av problematik. Han har också många som utsatts för narcissistiska personligheter som klienter. Och han känner igen den grandiosa självbilden som ett typiskt drag när man pratar om personer med narcissistiskt personlighetssyndrom.
I grunden för en narcissist är ju att det är skam är ju närvarande i allt. Men djupt rotad skam liksom. Att jag är fel. Och det är en person som i regel har varit med om trauma som ung och nu har liksom dolt sitt jag med ett skal eller en persona för att kompensera och för att skydda det där sårade inre traumatiserade liksom verkliga jaget. Så att under inga omständigheter får någon komma åt det där, komma in under ytan. Utan jag måste hela tiden förhäva mig själv. Jag är lite bättre än alla andra. Och du som är runt, alla som är runt omkring är egentligen marionetter. De spelar någon slags roll i mitt skådespel, i mitt drama.
Men Vendela bestämmer sig trots allt för att träffa Mikael och åker till Göteborg för ett första möte.
Han var väldigt charmig, han var väldigt lyhörd, han lyssnade, han var klok när man pratade med honom. Jätteklok. Det var som att jag liksom kunde prata om allting. Vi skulle äta räkor på den kvällen. Och jag hade lite svårt, jag visste inte riktigt hur jag skulle skala dem. Så han satt och skalade räken åt mig. Så han var ju väldigt liksom gullig och hjälpsam och sådär.
När man ser till klassiska och tydliga mönster i en relation med en narcissist så är det väldigt typiskt hur många upplever den här väldigt härliga, kärleksfyllda och inte minst bekräftande första tiden i relationen. Och det här är något som beteendevetaren Tobias Höckert bekräftar.
Jag skulle säga att Vendelas fall är ganska så typiskt för att vi människor vill vara, bli sedda, vi vill bli älskade och uppmärksammade och allt sånt där härligt och mysigt. Så att det är inte så konstigt att man traskar in i en sån här, för den här personen är ju liksom hela personens modus operandi bygger på att manipulera andra människor för att få den bränsle jag behöver, narcissisten behöver liksom.
Han skulle ju förlova sig med mig redan efter bara några månader. Så var det ju liksom tal om, jag var den bästa kvinnan i hela världen och han har aldrig träffat någon så bra som mig och det är klart, vi ska förlova oss och allt det här. Det kom fram ganska fort.
Så det är ganska typiskt att det börjar med en himlastormande. Det är i regel inte en ljummen kärlek att så här, det var helt okej, vi gick på någon dejt, vi får se hur det blir. Utan man blir helt knockad liksom, av så här, och herregud, och helt har liksom, så här, Disney-hjärtan i ögonen efter ett par dejter och känner att så här, åh. Och han eller hon kanske sa att vi ska flytta ihop för jag behöver ingen annan. Det här, du är den enda som, alltså som en tsunami av kärlek upplever man det som liksom.
Grejen var ju den att det var ju bra liksom i början, bara det att vi var ju särbos. Han bodde ju så långt ifrån. Så att det blev ju att vi träffades en gång varannan vecka i början. Och det var alltid jag som skulle locka till honom. Jag förstod aldrig varför han inte kunde komma upp till mig och varför vi bara var varannan vecka. Jag tänkte, varför kan man inte ses varje vecka? Varför kan vi inte ses längre perioder och sådär?
Vad var hans förklaring på det?
Det var bara att men han har mycket med jobbet och du vet sådär. Men den egentliga förklaringen var ju att det fanns massa andra. Det var ju den stora förklaringen.
Massa andra kvinnor alltså.
Ja, andra kvinnor fanns ju med i bilden. Mm. Och i början så tänkte jag inte så mycket mer på det. Men sen så sa jag till honom att jag kan komma ner och vara med dig en månad. För då hade jag blivit precis nyopererad och så tänkte jag att jag kan vara med honom en månad där nere då medan jag är sjukskriven. Och det gick han med på. Och när jag var där en månad då, det var ju konstant pling i hans telefon. Det var ju massa, han satt ju med telefonen konstant. Och det var mycket mässande fram och tillbaks hit och dit med andra kvinnor och så. Och det var ju där vi började bråka.
Till slut, fas två på något vis, det är ju att då den här narcissisten, vi måste använda det ordet då, men narcissisten har liksom uppmärksammat mig under lång tid och nu blir det lite väl mycket att nu vill jag synas, tänker personen. Så nu måste jag trycka till dig för att markera att jag är faktiskt över dig. Även om du är fin och bra ofta, så är jag alltid lite bättre. Jag är lite smartare, lite snyggare. Jag känner folk som är coolare än du, dina vänner. Du är ganska tråkig egentligen, jag tänker efter.
Det första elaka han gjorde mot mig, det var när vi skulle äta fisk en dag. Så säger han till mig, vi skulle behöva lite dill. Och så säger jag, ja, jag har glömt att köpa dill. Jag var alldeles nyopererad och så sa jag att jag kan inte gå så bra. Och då sa han, du får gå och köpa dill ändå. För det är du som har glömt den. Det är inte han som har glömt den, utan det var jag. Och då tänker jag, okej, jag går och köper dill. Så jag går till affären. Och så ser jag att det är en dillkruka så här. Och den kostar typ så här 25 kronor. Med en sån här kruka med dill. Och bredvid där så står det 1 kilo dill 50 kronor. Så jag tänker, ja men nu är jag smart. Jag köper 1 kilo dill. För då kan jag klippa ner och frysa in det. Så har vi det till nästa gång. Så att jag kommer hem med 1 kilo dill och han får ju världens utbrott på mig för att det var för mycket dill. Först så blir han arg för att jag inte har någon dill alls. Sen när jag kommer med 1 kilo dill så blir han jättearg för att det var för mycket. Och det här blev ju värre och värre. Det blev fler gånger liksom. Jag glömde stänga av köksfläkten när jag lagade mat. Då började han hojta och skrika att du är värdelös och hur i hela fridens namn kan du, du är dum i huvud och far åt helvete. För att jag har glömt att stänga av köksfläkten. Jag tänkte det här kan inte vara sant. Någon gång var det att jag glömde att ta ut soporna. Jag hade sagt att jag skulle ta ut soporna. Och då var det alltså en hel dag gick åt till att bråka om att jag hade sagt att jag skulle ta ut soporna men hade glömt. Då var jag världens sämsta kvinna. Men, och det blev oftare och oftare. Och mindre saker också hela tiden.
Har man levt i en relation tillsammans med en narcissist så är det ganska sannolikt att man känner igen sig i det här. För en del kommer det tidigare än andra i förhållandet. Ibland hinner det gå flera år. Men när den här vändningen sker och kritiken mot en som partner allt mer sipprar in i relationen så är det i allt väsentligt en utförsbacke som sen med tiden bara blir brantare och brantare. Tobias Höckert förklarar varför just kritiserandet av sin partner är en del av narcissistens agenda och hur det ofta påverkar den drabbade.
Alltså jag riktar lampan åt fel håll hela tiden för att bara inte hon blir arg, bara inte han blir arg. Bara inte bli så där igen så vi kan ha en jag vill bara få sovmorgon, jag vill bara ha en trevlig helg. Nu kan vi åka till Gröna Lund och bara, nej men då var det något som var fel. Och det var ju precis som hon beskriver och sa som den vanliga beskrivningen är att vad jag än gör, det går liksom inte att göra rätt. Och eftersom personen är då, den här narcissisten är snabb med att poängtera att det är du som är problemet. Annars skulle det här kunna bli jättebra. Så all skuld hamnar och verbaliseras också. Är att det är du hela tiden, det är du, det är aldrig jag är ofällbar liksom. Och det är en del av, för att få bränsle så behöver du vara under mig i relationen, du behöver tassa på tå, du behöver vara ängslig kring mig för att då ger du uppmärksamhet till mig även om det inte är någon positiv, det är inte kärleksfyllt i den meningen som de flesta av oss menar, men däremot så är du personer som är uppmärksamma på mig, det är där de får sin energi, eller snarare den här personen får sin energi liksom, för att kunna känna sig okej i allt deras liksom deras starka skam helt enkelt.
Man brukar säga att det är som att trampa på äggskal. Man tänker, trampar jag där så trampar jag sönder det äggskalet. Går jag åt andra hållet så trampar jag sönder lika mycket. Det spelar ingen roll. Om bara jag gick upp på morgonen så gick jag upp åt fel håll. Jag tog på mig strumpan på fel sida. Och allting handlade ju om mig. Jag sa till honom flera gånger att, hörru du, Mikael, kan vi prata ibland om dig? Ja, fast det är ju, jag gör ju inga fel. Det är ju du som gör alla fel, säger han då. Det var aldrig någonting han gjorde som var konstigt.
I relationen med en narcissist är inte bara det konstanta kritiserandet en ständig faktor. Något som också är väldigt typiskt är ju också pendlandet mellan kärlek och förakt. Hur man ena dagen är världens finaste för att nästa dag knappt vara vattenvärd. Och även Wendela hamnade i många sådana situationer under sin relation med Mikael.
när jag upptäckte hans otroheter och det här, då kom den sidan fram hos honom där han hatade mig verkligen. Jag var sämsta kvinnan på jorden och det finns ingen man som vill ha mig och far åt helvete. Och sen efter den tiden så varvade det konstant det här med jag älskar dig och sen var det bråk. Sen på morgonen så, vi kunde ha bråkat på kvällen. Sen på morgonen så säger han, god morgon älskling, du glöm inte att jag älskar dig. Och så tänker jag, ska jag dra upp det här att jag behöver ett förlåt för det han sa igår? Men så tänker jag, jag kan ju inte dra upp det nu när han är så här snäll. För då kommer det ytterligare ett bråk. Så att för mig var det ju hela tiden en balansgång. Ska jag våga säga något? Nej, för då förstör jag stämningen som är nu. Och när han var elak mot mig så kände jag det enda jag kunde göra var att försvara mig.
2 år in i relationen har nu Wendela flyttat in hos Mikael. Men det ständiga kritiserandet av henne fortsätter eskalera. Och Mikael kräver dessutom att Wendela ändå ska ha en egen lägenhet. Eftersom han inte vill att hon ska vara skriven hos honom eller ha sina saker där. Men trots hans beteenden mot henne så stannar hon kvar.
Alltså jag tror det var så att jag inte riktigt förstod. För mig var det mer som så att jag tänkte, okej, han älskar mig nu, vad har jag gjort rätt? Sen när han sa, du gör det här och det är fel, då tänker jag, okej, nu är det jag som har gjort något fel, det här måste jag ändra på. Så att mina dagar var konstant, nu har jag gjort något rätt, vad bra, undrar vad det var jag gjorde rätt. Och sen nästa dag kände jag, men nu måste jag jobba på mig själv, för det är någonting jag gör som är fel. Så att jag litade aldrig riktigt på att det var jag som var den som var okej. Så att jag tänkte att jag måste skärpa mig så att jag blir bra hela tiden liksom. Men det går ju inte. För mig var det ju också så att när han var otrogen så var det ju mitt fel. Det var ju för att jag hade sagt något eller jag hade gjort något eller jag var på ett visst sätt. Men alltså det går ju inte att komma runt egentligen den frågan eftersom det alltid är någon annans fel liksom. Så att jag känner att om jag känner att någon säger till mig att du är så sur jämt. Jag är otrogen för det går inte att leva med dig för du är så sur. Då tänker jag att fast förstår han inte att det här är hönan och ägget. Jag är sur för att du är otrogen. Jag är inte sur för att jag är en sur person.
Och just det här med att stanna kvar i en sån här destruktiv relation med en sån här typ av person, trots att det är destruktivt och skadligt för en, det kan ju för en utomstående verka helt orimligt. För det är ju lätt att tänka att det handlar om till exempel dåligt omdöme eller svag personlighet eller något annat. Men svaret är mer komplext än så. Vi hör Tobias Höckert igen.
Det är lätt att se när man är utifrån, för det första så är man helt objektiv, man är inte känslomässigt involverad med personen. Alltså med den här narcissisten då. Och det här är ingenting som händer över en natt, utan det kommer att vara en första fas som är, pratar om love bombing liksom. Att då blir jag så otroligt uppmärksammad så att det här är den bästa partnern någonsin. Så nu har jag sagt till alla mina vänner att det här är den bästa någonsin. Så de köper in på min sanning om min partner eller om det är en kollega eller chef eller vem det nu kan vara. Att den här personen är helt fantastisk. Och sen så går det förmodligen veckor och månader innan det börjar. Då kommer första lilla fallgropen. Liksom, att nu händer det någonting, jag gjorde bort mig. Men det är okej, jag förlåter dig. Och sen händer nästa sak och nästa sak. Och det är precis det vi hörde i Wendelas berättelse också. Att det händer ju inte på en natt. För hade det kommit från en dag till en annan, då hade ju även hon uppmärksammat att oj, det här ska inte jag vara i. Det här är en tokig människa liksom. Det här beteendet tolererar inte jag. Men i och med att vi har bäddats in i den här bomullen, kärleksbomullen liksom, eller den här tillvaron av att jag är fantastisk, jag bara längtar till att få sms från honom eller henne, då är det svårare. För då kan vi inte säga när hände, när var det där övertrampet som gör att där skulle jag gått.
Det här med att de flyttar fram gränser, det är ju ganska lätt att lära sig en gräns liksom, och sen flytta fram den. Det är ju lite som den här kokande grodan som man säger. Mm. Den där gränsen märker man inte ens att den flyttas fram. Utan förrän det är jättelångt och han har liksom varit med, när det är 25:e kvinnan liksom, då börjar man fatta att, va? Jag sa till honom redan dag 1. Om du och jag går in i ett förhållande och du är otrogen mot mig, Det första jag kommer göra är att lämna. Men den gränsen flyttas ju fram så pass, det går så pass sakta att man inte förstår det själv förrän efter typ 25 kvinnan. Då tänker jag, men herregud, jag sa redan från första att det skulle ju vara, alltså det, jag förstår inte själv heller egentligen hur man står ut liksom med att sitta i det där. Men det jag tror det är att jag har alltid hoppats. Jag har alltid haft en tanke om att nej, men han blir bättre.
Men hur är det då med personer som hamnar i den här typen av destruktiv relation med en narcissist? Finns det några personlighetsmönster? Och vilka drag är i så fall mer vanligt hos de som utsätts?
Till exempel att man är väldigt empatisk, man är tenderar att förlåta andra människor, man är beredd att bära skuld, även andras skuld, och vad det heter på svenska, people pleaser, att man är, jag fogar mig liksom, och du har förmodligen rätt. Så de där brukar hänga ihop, och ofta svårt med gränser. Det brukar vara den stora grejen, att man har svårt med personliga gränser, att helt enkelt ha tydligt nej och inte skämmas för att jag säger nej till dig, eller till att det finns saker som är mitt, min kropp, mina pengar, min tid, min energi, mina tankar. Du har inte tillträde till allting från dag ett. Och det gör ju narcissisten ursinnig och ivrig om att komma in bakom den här ytan, komma åt liksom det där, den där skattkistan med vem är du egentligen. För när jag väl är där och fingrarna ner i det götta, då har de tillträde till allt som jag. Och då är det lättare i alla fall att manipulera.
Vendela har nu varit i en relation med Mikael i 7 års tid. Men sakta men säkert kommer ändå insikten om hur destruktiv deras relation är för henne. Och att ha utomstående personer som kan hjälpa henne få upp ögonen är en ovärderlig del i det här uppvaknandet för henne.
Som tur var så har jag en väldigt bra kompis som jag pratar med ganska mycket. Som har hjälpt mig ganska mycket under de här åren lite. Och sen har jag haft min mamma.
Vad sa de då när du var mitt uppe i allt det här?
Ja, att han är sjuk i huvudet. Det är det. Han är sjuk i huvudet. Du måste lämna.
Det man behöver ha, det är att man har någon slags objektivitet. Antingen att man skapar det själv, eller att man får in lite syre från att någon utomstående som betraktar den, men är på mitt lag, säger, vad är det som pågår? Du verkar inte alls glad i den här relationen. Eller vad som händer? Liksom. Ska det vara så här? Vill du ha det så här? Det ser inte ut som att du är så glad längre. Eller vad? What's up? Men om ingen gör det, utan om man blir mer, för det är också en del av spelet, är att isolera, att narcissisten isolerar den mer och mer, så att vi skär bort den och den kompisen, eller vi tar bara, jag tycker du går hem, direkt hem från jobbet, inte gå på någon AV, inte släpper ner axlarna, utan tillbaka, då smsar jag dig på jobbet, så att ja, nu har du 13 minuter på att komma hinna hem, och sen är det mysigt och bra, för vi behöver ju bara varann, älskling, om du nu är en kärleksrelation till exempel. Någonting annorlunda, man får aldrig tag i dig, eller du kanske till och med har hört av dig till vänner och sagt att det är bra om vi inte hörs, för jag ville verkligen satsa på relationen. Det beror ju på att den partnern har sagt att du får inte ha några tjejkompisar eller inga killkompisar, eller, och då börjar de gradvis stänga in den liksom i relationen. Så det där med att man är i tät kontakt, att man är helt isolerad, gör att det är svårt, man får ingen liksom nykter bild av vad det är som pågår, vad är det som händer här liksom, och det gör att då hinner man gå ner sig så djupt i det så att det är svårt att Det är svårt att hitta ut sen liksom.
Men vägen ur förhållandet med Mikael är inte enkel. När Vendela till slut bryter med honom vill han inte acceptera detta.
Och då tog det en månad. Jagade han mig jättemycket i telefon och sa jag älskar dig och det finns ingen som du och hon är borta. Och den där andra var ju borta. Så tänkte jag okej, sista chansen får han. Så jag åkte ju till honom då. Och när jag kom, det var, alltså jag tänkte jag åker och överraskar honom. Så när jag kom så var han just den där andra kvinnan. Mm. Så att då åkte jag hem tillbaka igen och tänkte nu har han fått sin sista chans. Så att jag aldrig mer åker tillbaka. Och jag har inte gjort det, och det här är lite över ett år sedan då. Däremot så har han fortsatt och ringt och skrivit hur mycket han älskar mig. Vi ska gifta oss, vi ska flytta ihop och allt det här. Och jag har sagt nej. Och när han börjar, jag vill fortfarande och du vet att jag har gjort så mycket fel i mitt liv. Han säger aldrig förlåt, Men han säger att han har gjort fel. Det finns inte förlåt mig för att jag har gjort fel. Och när jag då säger nej, då ändras det. Så han skriver metervis hur dålig jag är och du är störd, psyksjuk. Alltså jag har fått höra allt. Och så här har det varvats jättelänge och till slut var jag tvungen att blockera honom överallt.
Sen kan de väldigt ofta, precis som Wendela beskriver, komma tillbaks varv två. För då behöver de fylla på igen och se om de kan lirka hem den här personen igen. Och i så fall lyckas de med det, då får jag mitt ego ytterligare en liten boost. Eller min persona får en boost av att säga, precis, så värdefull. Hon har gått och tänkt på mig, vad härligt. Nu känns det lite bra igen liksom. Om man gör som Wendela då, att man bara blockar och slutar svara liksom. Då kommer de förr eller senare att gå vidare, för de måste. För annars drunknar de i sin skam liksom. Så de måste fylla på. Så att om man bara härdar ut, och det är lättare sagt än gjort, för att då är man ju intrasslad i med den här personen. Men om man hittar ett sätt att göra det, då kommer de i regel upp och gå vidare liksom. Men det är svårt. Då har ju den här relationen varit en lögn. Och jag kan inte göra mer än vad jag gjort liksom. Man måste komma till den punkten då. Tyvärr tar det ofta tid. Så att avstånd, det är ju helt avgörande. Över tid så måste man hitta ett sätt att jag kan inte vara fysisk närhet av den här personen. Den personen får inte ha några kontaktvägar till mig.
Får man höra av en människa man har levt med också att du vet, du kommer inte hitta någon bättre än mig. Det finns ingen annan än jag. Du kommer aldrig träffa någon annan. Då tänker jag, nej, okej, tänk om det är så. Det är lika bra jag kämpar på det här lite. Ett litet tag till. Mm. Lite till. Det viktiga för mig har varit att se att det är över. Och det måste jag få in i mitt känslosystem på något sätt. Att det är över.
Då är det alltså ett år sedan ungefär nu som ni bröt upp. Hur mår du idag?
Ja, mycket bättre.
Men vad bär du på för sår?
När jag hör pling ur någon annans telefon. Det spelar ingen roll ens om det är min mammas telefon. Då reagerar jag fortfarande. Alltså det är som att det sitter i kroppen. Jag reagerar och tänker, men gud vad är det där? Sen kommer jag på att det är min mammas telefon som plingar. När jag lämnade honom kan man säga då så kontaktade jag en psykolog. Och vi har ju pratat väldigt mycket. Du vet, jag mådde så dåligt. Jag tyckte inte jag var värd ens en brödsmula längre. Så hon och jag har ju jobbat på det här jättemycket. Och jag kan säga, i min ungdom så hade jag jättebra självförtroende. Det var inget konstigt. Men nu börjar jag bli normal igen. Så som jag var tidigare. Det är bättre, liksom. Ja. Men jag mådde väldigt dåligt efter honom. Och få höra varenda dag hur dålig man är, det gör någonting med en. Och det är ju därför som man ska gå ut så fort som möjligt. Man tror man klarar. Men vet du vad, det sätter spår mer än vad man tror.
Men avslutningsvis, en fråga man kan ställa sig kring narcissister är: kan de känna äkta kärlek? Kan de älska på riktigt? Och det är ju såklart en komplex fråga som kanske inte är helt enkel att svara på. Men jag frågar ändå beteendevetaren Tobias Höckert, som ändå jobbat mycket med de här frågorna och den här problematiken, vad han tror.
Ja, det svåra med den här, eftersom vi nu pratar om personlighetssyndromet, alltså diagnosen, patologiska diagnosen, det är att det är nästintill omöjligt att få något redigt svar, ens om man har kunskaperna och kan göra nu en personlighetsutredning. För det ligger i sakens natur att ingen får någonsin mer komma åt mitt inre, mitt sanna jag, hos narcissisten alltså. Utan den här rustningen och personan kommer alltid att vara närvarande. Så om jag ska säga, jag älskar dig, så jag fattar vilka ord man ska säga, för då får man den här responsen. Så det är ett beteendemönster helt enkelt. Jag har byggt upp en vana och ett beteendemönster, för det ger mig det här resultatet, den här utkomsten. Så i det här fallet med Wendela då, när hon berättar om den här mannen, så använder han ju samma mönster hela tiden om och om jag med nya kvinnor. För då får jag näring. När någon säger så, åh du är så läcker, jag vill ha sex med dig. Eller jag vill ha, åh du är så spännande, kan inte vi gå på en dejt till. Så får jag lite bränsle av den personen. Och sen så har jag 13 till eller 25 till i telefonboken som jag gör samma sak med. För jag behöver hela tiden mata på så att jag ska känna mig okej.
Och vi ska tillägga att Wendela och Mikael egentligen heter något annat. I nästa avsnitt om narcissist.
Då var ju min hjärna så jäkla trasig. Alltså alla funktioner har gått tillbaka i min hjärna så jäkla grovt. Så jag klarar inte av att göra någonting.
Motparten är ju dessutom en person som vet exakt hur de ska få sitt offer att se galen ut. För det är det enda de har gjort i många års tid.
Simon lyckades ta sig ur en destruktiv relation med mamman till sina barn. Men hur funkar det egentligen när det finns barn med i bilden och man inte kan klippa banden med en narcissistisk ex-partner? Jag heter Stefan Sundberg. Tack för att du har lyssnat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.